Det här är ett nytt avsnitt av skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström.
Och med mig Magnus Johansson.
Ska vi prata lite Gaspar Noé?
Det ska vi göra.
Kan du uttala det lite argentinskt?
Precis.
Just innan vi började spela in så kastade Magnus hinken över mitt huvud med att han inte är fransman.
Nej, precis. Argentin, italienare eller något sånt läste jag någonstans.
Ja, jo, han var född i Argentina i alla fall. Var jag då tvungen att panikkolla upp, men vi utgår från att han huvudsakligen har alltid varit verksam i Frankrike.
Vi säger så.
Ja, det är inte viktigt, va?
Nej.
För han är det säkert jätteviktigt, men inte för oss eller för våra lyssnare. Vilka filmer är det då?
Jaha, vi har sett Irreversible eller något sånt.
Ja, vi kör de engelska titlarna, va?
Ja, precis. Jag kan köra det.
Kränker vi inte fransmännen mer?
Irreversible från 2002, Enter the Void från 2009 och hans senaste Climax från 2018.
Jag var ganska sugen på att tvinga dig att se Irreversible.
Ja, precis.
Sen den kom, men det är väl det vi har podden till. Tvinga varandra till saker.
Så ska vi köra kronologisk ordning eller blir det reverse kronologi här i avsnittet?
Kastar du en till sak i ansiktet på mig sådär? Du får bestämma.
Nej, vi kan köra det i kronologisk ordning.
Då börjar vi allt som är Irreversible från 2002.
Och det är den du har velat att jag ska se. Har du sett något annat, Gaspar Noé?
Jag har sett Irreversible tidigare. 15 år sedan kanske. Jag hade sett Enter the Void för kanske 7-8 år sedan.
Just.
Men ingenting i övrigt.
Nej, jag hade inte sett någonting. Och den här Irreversible hade jag hört talas om. Eller jag har faktiskt sett en scen. Out of character för dig så slog du igång och sa du måste se den här öppningssekvensen. Liksom.
Det här minns inte jag.
Ett våldsbrott som händer i början av filmen.
Medelst brandsläckare, ja.
Mm. Ja, som måste ha varit så liksom tekniskt otäckt att du av någon anledning ville visa det.
Jaha, det här har jag inga minnen av. Men det måste ju ha varit där 15 plus år sedan då.
Ja, precis. Yes.
Mm. Jag ska bara öppna min öl. Du skulle köra med Red Bull och E.
Ja, precis.
För att hedra Noé. Jag ska dricka en Old Foghorn. Ha den på bolaget här nu. Ja. Det är Guilty Pleasure Ale.
Jag dricker faktiskt Cola Zero som vanligt i mitt liv.
Har du smakat den här? Vad fan är det? Peach? Nej, jag såg någon ny Cola Zero.
Ja, just idag. Det. Det är någon av de där som inte är så himla bra syntetisk smak som finns på allt. Ja. Det är väl peach, ja. Nej, den har jag inte smakat.
Alltså den syntetiska smaken i Cola Zero är ju vidrig nog som det är. Jag tänker inte att det kan bli värre med...
Nej, precis. Det är de där som försöker dölja någonting. Den och citronvarianten också.
Dölja ett underliggande mörker.
Yes.
Irreversible 2002 är en slags hämndhistoria berättad baklänges. Tre vänner gör en kväll på stan där en blir överfallen och misshandlad, vilket leder till att de två kvarvarande söker hämnd. Vi nämnde nu här tidigare våldsbrottet medelst brandsläckare kommer ju då i början av filmen, men i slutet av handlingen kanske man kan uttrycka det.
Just det.
Och sen hoppar vi då scen för scen mot början när allt var frid och fröjd.
Mm.
Ytterligare teknisk gimmick är väl att varje sekvens är filmad i en enda tagning.
Mm.
Och känslan är lite grann att det här ska vara ett enda flöde fast berättat baklänges.
För kameran börjar åka runt och snurra runt lite grann och sådär när den ska mellan scenerna för att länka ihop den här i tid och rum, höll jag på att säga.
Mm.
Fast baklänges då.
Redan från början är den ju ganska tydlig med att den här filmen har en ambition att vara ett slags frontalangrepp på tittaren med förtexterna.
Mm.
Den börjar ju med eftertexterna. Såklart.
Ja, just det.
Och de kommer även nerifrån och upp.
Mm.
Och det är omöjligt att läsa dem först.
Ja.
För att vissa bokstäver är spegelvända. Och det som vanligt är franska vi har pratat om. Röd text på svart bakgrund. Vissa, det är väl lite vitt och lite orange här också.
Mm.
Bara det blir man lite lätt huvudvärk av att försöka läsa ett enda namn eller ett enda ord. Även om det skulle vara rätt väg, det är fortfarande franska.
Ja.
Men sen börjar då så småningom texten tilta och vrida sig.
Mm.
Lite grann som att den har lossnat filmrullen i projektorn eller någonting.
Ja.
Och sen är det som att den ger upp och flimrar förbi någon sekvens vi ska hamna i, och sen är vi en kamera som i ett mörkt Paris vrider runt sin egen axel och verkar leta efter någonting nästan.
Mm.
Ja, och så någonstans däremellan fick vi även en massa blinkande namn som täcker hela duken.
Ja.
Alltså på Gaspar Noé, Vincent Cassel, Monica Bellucci och så vidare.
Och så landar han ju hemma hos någon gammal pedofil som sitter och pratar med sin kompis, eller vem det nu är, i en säng. Och pedofilen berättar om att han satt i fängelset på grund av att han hade sex med sin dotter.
De försvarar väl egentligen det också, säger, men det är bara en handling.
Kompisen, ja. Ja. Precis. Men pedofilen är längtar bara tillbaka till den tiden.
Mm.
Ja, den scenen sätter väl liksom startskottet för Gaspar Noé-resan här som vi har varit på.
Mm.
Det ska provoceras.
Ja, han är intresserad av det. Eller att väcka reaktioner i alla fall. Och han bangar inte på att ta till vilka medel som helst egentligen.
Nej.
Nämnas bör, tydligen så är den här karaktären som sitter och pratar, den karaktären är hämtad från hans debutfilm, I Stand Alone.
Precis.
Men känner du igen mannen i fråga då?
Ja, alltså, ja, nej.
Han är mördaren i High Tension, eller?
Ja, det är han ju.
Han är väl med i Calvär, han har lång karriär.
Nej, jag kände mest igen han för att jag hade kollat på de här trailer på den filmen också. Jag tänkte om vi ändå ska gå igenom hans filmografi, kanske jag ska se alla de här långfilmerna, men jag råkade skippa den.
Nej, jag har inte sett den heller.
Den var svår att få tag i. Eller, nej, det kanske inte var. Jag bara skippar den.
Ja, det är aldrig för sent att ångra sig.
Nej, precis.
Och de här två kompisarna sitter ju och pratar om någonting som har hänt på The Rectum, som visar sig vara en BDSM-gay-klubb.
Ja.
Men innan vi är där, jag pratar om det här kameran liksom som bara vrider och vänder på sig själv. Är det så här, försöker den skaka om oss eller letar den efter någonting? Eller ska man bara bli lite sjösjuk?
Ja.
Jag tycker ju om en kamera som uppenbarligen sitter på någon slags jävligt ledad axel som far runt och vrider och åker och har sig. Det är ganska kul att titta på, men... Eller är det bara för att förbereda en på de här resorna som kameran sen ska göra under filmen när den lite grann ska hoppa mellan scener?
Det är väl det. Jag måste säga att jag hoppar mellan filmer här lite grann. För att han övar och gör om saker som han redan har gjort en hel del i sin karriär. Det är uppenbart när man har sett de här filmerna. Och just det där att hoppa i tid och få en att hänga med är han ju bra på. Alltså, det är ju inget problem att börja haja hur den här filmen sitter ihop. Vilket kunde ha varit ett problem. Liksom. Men han använder saker som att ja, men det är någon som är skadad i öppningssekvensen. Någon man ska följa. Alltså Gazelles karaktär.
Mm.
Cassel heter han. Och... han är skadad och sen är han inte det och så vidare. Och man känner hur tiden fungerar på ett väldigt bra sätt ändå. Effektivt sätt i alla fall.
Alltså med ganska små medel är den ju rätt skickligt skriven, tror jag. Hur de små sakerna som hela tiden talar om för oss vart vi ska trots att vi rör oss baklänges i långa tagningar.
Mm, precis, de nämner saker som ska hända sen eller hände tidigare då, i scener och sådär. Och relationer hintas om och sådär som visar sig sen och sådär som är ganska kul. På något sätt. Han, Cassel har en kompis med sig, en av de här tre då. Och han får man inte riktigt grepp på vad han har för relation i gruppen liksom.
Nej.
Förrän efter ett tag. Så jag fick ha honom som, så här, är han Monica Bellucci's brorsa kanske? Tänkte ett tag. Men sen visade det sig inte vara så. Men det är lite roligt grepp också. Att leka med manuset och tid i manuset på det viset.
Vi hamnar ju väldigt snabbt inne i den här som kanske är... Filmen är väl egentligen känd för två scener.
Mm.
Och den första är ju den här mardrömmen inne i den här klubben, Rectum.
Ja.
Där det är mörkt med någon pulserande ond musik. Daft Punk som har gjort musiken.
Mm.
Och röda lampor och män som har sex i varje vrå. Någon som hänger upphängd och lack och läder och, och kameran som bara åker genom det här och letar sig fram.
Jo, precis. Och man följer också någon som är uppenbart alltså förbannad.
Ja.
Arg och förtvivlad. Och har uppenbart motivation och vilja liksom att göra illa människor. Och en kompis till han som försöker liksom stoppa honom och hålla lite koll på honom och på läget, samtidigt som han också uppenbarligen är lite skärrad.
Mm.
Och så det är liksom inga av elementen som är lugna här direkt.
Det är ingen man vill ta i hand.
Nej, exakt.
Det är ju ganska tydligt också att man vill få den här platsen att vara så mardrömslik som möjligt. Och då är det ju någonting som ganska instinktivt känns lite unket med att Noé har valt att det mest mardrömslika ska vara typ en BDSM-bögklubb.
Mm, håller med. Och känns också som han... Det är väl för att... Ja, exakt. Det är den här provocerande grejen. Det är väl kanske också, ligger kanske i det också.
Mm.
Att han har valt det och att han låter karaktärerna säga saker som är väldigt otrevliga mot situationen.
Och tydligen var han ju förberedd. För jag tror ju inte att han är homofob. Jag tror inte han har något problem med homosexuella. Absolut inte. Nej. Och han var väl förberedd på kritiken.
Mm.
Så han är ju med själv där inne.
Okay.
Han är en av männen som står och runkar till någon som typ blir fistad eller vad det är.
Ja.
Jag visste om att jag skulle leta efter honom. Och vet man hur han ser ut och att han är där nere, så är det inga problem att se honom.
Nej.
Det var hans lilla brasklapp. Jag är ju där nere och njuter av det.
Ja. Mm.
Men det här leder ju fram till då det här som jag tydligen ville visa dig.
Ja, precis. Exakt.
Brandsläckarmisshandeln.
Som är väldigt grafisk. Och just att den kommer från en film som i alla fall i den kopia jag såg, liksom den Blu-ray jag har, så är det ju uppenbart att det är ganska mycket DV filmat och till den grad att, eller den jag såg i alla fall, hade typ sina mörka partier och var alldeles gröna ibland och alltså det är något riktigt lo-fi sätt att filma det här på, som sen i det så gör de rejäla liksom digitala effekter, eller i alla fall gömmer väldigt grov makeup eller vad man ska säga, för varje slag med brandsläckaren här mot ett ansikte gräver längre och längre in i ansiktet på ett väldigt obehagligt sätt.
Att den är ju, alltså just det som du säger, det här är ingen högbudgetfilm.
Nej.
Utan det är imponerande att få till en sån här omskakande effekt när man förstår att budgeten har inte varit där, utan de har fått tänka till.
Mm.
Och jag tror lite grann att den blir så omskakande abrupt är att man känner av den här lågbudgeten.
Ja.
Den var ju väldigt omtalad för den här sekvensen. Det var ju någonting ondskefullt över den här filmen när den kom. Den var lite, vågar du se den? Vågar du se brandsläckare vid sanden? Folk blev ju typ rädda för brandsläckare.
Mm.
Och jag vet att jag minns det efter att jag hade sett den då, när den var relativt ny.
Mm.
Att jag tittade alltid lite snett på brandsläckare efter det.
Ja.
Så det har ju den här, det är meningen att det ska skaka om mig.
Ja.
Rent med teknik.
Mm.
Och den lyckas ju.
Ja.
För man vill inte riktigt titta på varje slag.
Nej, precis. Men det är också hur de väljer liksom vem som slår och allt det där också. Det finns liksom en uppbyggnad till det också som funkar i den.
Och sen den här monotona musiken. Som man blir lite sjösjuk av musiken.
Mm.
Den bara pulserar lite grann som en ljud som är...
Mm.
Ja, det är obehagligt.
Ja.
Det känns som att vi även måste prata om den andra omskakande scenen i filmen. För den är ju på något sätt betydligt mer problematisk.
Ja.
Och ja, vad fan, vi får väl spoila. Vi har tassat lite på tå, men det blir så svårt att prata om Irreversible utan att nämna den här scenen. De flesta har väl hört talas om den också.
Ja.
Och det är ju då att Monica Bellucci's karaktär blir överfallen, våldtagen och misshandlad i en gångtunnel i en jättelång scen med en enda tagning.
Ja.
Kameran följer efter henne ner och sen träffar hon på en person som börjar bråka med henne och det eskalerar till en otroligt våldsam våldtäkt. Och då är det som att kameran bara ställs ner på marken framför dem och kameramannen bara abdikerar, jag vill inte vara med. gå därifrån. Ja. Så den kameran står i princip bara på marken, fångar dem och det tar aldrig slut.
Nej.
Ja, ruskig att titta på också. Ja. Här blir jag nästan ännu mer så här, han vill att det här ska vara så jobbigt att titta på.
Ja.
Och det stör mig lite grann. Att syftet är så tydligt att väcka av smak, att komma åt. Och så lyckas det.
Ja. Ja.
För man blir ju lite, och att man blir lite arg. Va? Ja, men, jävla arroganta pretto-regissör snubbe
ja.
Som ska hålla på och skildra sexuellt våld mot kvinnor hela tiden.
Ja.
Det är någonting med det som nästan förhöjer provokationen i det.
Ja, precis.
Och vilket ju bara betyder att Noé har lyckats. Här blir samma fälla som den här, han som gjorde den här filmen med däcket som får runt.
Ja, precis. Jag har faktiskt skrivit upp Rubber, men under en annan film.
Ja, vi får återkomma dit då.
Men ja, absolut. De spelar ju samma spel på något sätt, de här två regissörerna. Att det ska provocera är liksom det viktigaste. Men man ska inte liksom känna så mycket, känner jag då istället. Jag blir så här,
det känns som... Det är ett fysiskt angrepp snarare än ett känslomässigt.
Precis, jo.
Men det är en förbannad hantverksskicklighet i det här fysiska angreppet den gör på en.
Ja.
Vilket gör mig lite irriterad.
Ja, precis.
Vilket gör att han lyckas ännu mer. Och då är jag ju helt plötsligt känslomässigt engagerad.
Ja, precis. Jo.
Så det blir ju, man kan inte vinna mot Noé.
Nej, jobbigaste tyckte jag nog i den scenen, det är att det kommer någon längre bort som går ner i tunneln när hon blir överfallen och se någonting pågår och bestämmer sig för att vända om och gå därifrån.
Mm.
Där kände jag att det fanns någonting som han försökte säga i alla fall med det.
Jag minns när jag såg den första gången var jag övertygad om att det var Noé som spelade den karaktären.
Ja, just det. Ja.
Men det vet jag ingenting om.
Nej, nej.
Ja, man kan kalla den lite, just med våldsekvensen här, lite kvinnofient. Man kan kalla den lite homofob. Och det är ju i linje med vad den vill åstadkomma. Men känner du att det finns det något annat, någon annan tankeverksamhet i filmen?
jag såg dem i omvänd ordning, så det här är den sista jag såg av hans filmer. Så det var ju mest att så här, ja, men det han verkar intresserad av finns ju med där på något sätt. Livet, döden, skapandet av livet. Vad är sex kanske?
Mm.
Är det en ondskefull handling? Är det njutning? Är det skapandet av liv på något sätt? Och det tycker jag att den här filmen har en ganska enkel sätt att prata om. Alltså det är en ganska enkel premiss på något sätt. Vad är sex typ i princip? Och det kan vara våld och hemskt och pedofili och incest och våldsamt, trevligt, njutsamt. Det kan vara både våldsamt och njutsamt samtidigt och sådär.
Mm.
Och det är ju lite det de sitter sen i en scen och pratar om i tunnelbanan också lite grann. Så på något sätt så känns det som att den har ganska enkel premiss och avhandlar det. Men så starkt som han lyckas med i alla fall. Som han vill att det ska vara på något sätt. Medan jag tycker att den har en liksom en distans eller en kyla i sig som gör att man inte riktigt liksom hänger med. Det är inte, ja, jag vet inte, vad heter han? Darren Aronofsky eller någonting liksom, som också kan få en att känna lite grann när sånt här händer. Men jag känner inte av det i Gaspar Noés grejer här.
Men jag får ändå så fler tankar än det kring här. Dels blir det någonting automatiskt med, det blir något automatiskt svårt med det känslomässiga engagemanget när vi rör oss baklänges genom en historia.
Mm.
Att vi presenteras ju egentligen för karaktärerna efter vi har sett vad de konsekvenserna av olika handlingar. Det brukar alltid vara tvärtom.
Mm.
Och det gör ju någonting med hur uppfattar man en hämnd och så. Jag tyckte inte det var jättespännande. Och så fick jag så här tankar om bara, men förtar negativa händelser som händer senare positiva saker som har hänt före dem. Ta sånt här ut varandra. Men sen pratar de lite grann om ödet också.
Mm.
Hon pratar om en bok hon har läst om att ödet är förutbestämt. Alltså allting är redan bestämt vart vi är på väg. Och det återkommer ju i Enter the Void också att en karaktär pratar om en bok de har läst som är ganska centralt för en del av tankarna som finns i filmen.
Mm.
Så då tror jag att han tänker saker. Och den slutar ju också med det här. Och det säger ju, den slutar ju med "Time destroys all things" eller någonting, texten.
Just det.
Och det säger ju den här karaktären, ja, men han från High Tension. Han säger ju det i början.
Mm.
Så den har ju någonting med tiden. Ja, men det är ju en sanning. Tiden ödelägger ju allting. Förr eller senare. Men jag får inte riktigt grepp på det heller. Men det är väl behagligt. Jag tycker ändå det finns tankar där.
Ja.
Men de kanske är mest kosmetiska också. Snarare än någonting som Noé har gått runt och tänkt på.
Ja, precis. Ja, jag vet inte. Mm, det är svårt. Det är svårt. För jag tycker inte riktigt att... Ja, det kommer vara svårt i de här följande filmerna också. Men han har ju svårt att prata till mig, helt klart. Jag är ju från en helt annan värld, känner jag, när jag ser hans filmer.
Ja, men det känns lite som att filmerna inte är så intresserade av att prata med tittaren. Mer typ skaka tittaren, eller kittla tittaren, eller slå tittaren.
Mm.
Den söker inte ögonkontakt med dig och vill få dig att förstå. Den vill hellre typ kasta runt i ett rum som Hulken.
Vi kan ta med det lite grann, tycker jag, till Enter the Void nu. Vill du summera någonting?
Ja, vi kanske borde summera Irreversible lite grann. Mm. Jag vill bara säga att jag älskar ändå slutsnurren. Återigen en teknisk sak som blir nästan som en stroboskop. Har du epilepsi ska du ju inte se någon av hans filmer.
Nej,
absolut precis. Inte.
Nej.
Men jag gillar den här scenen när hon ligger på en filt och kameran åker upp. Bara som en ren... Ja, men återigen ett angrepp på tittaren. Att man sitter där och tittar på en blinkande tv till slut. Ja. Och så blir det bara svart och tyst.
Mm.
Det är ren muskelkraft, men det skakar om, i alla fall mig. Men vad kommer du att se Irreversible fler gånger?
För mig, jag skrev om slutet. Ja, jag ska inte säga riktigt status på karaktärerna. 2001, A Space Odyssey, hej då. Det är lite bara punkten på något sätt. Men sen kommer ju den här scenen också i grönskan. Och ja, det är ju lite kul att det finns en sista provokation där på något sätt. Att så här, ja men du ska nog inte ens titta mot skärmen nu. För du kan nog bli skadad av att se det här. Och det är kanske något han försöker säga med sina filmer.
Vilken gångtunnel skulle du hellre vara i då? Den här eller den i Possession?
Ja, just det. Ja, den i Possession, absolut. För där händer det mer känslomässigt i mig, kan jag säga, än i den här filmen. Det är något som känns mer i den scenen än i den här scenen, även om den här är brutalare. Och rent fysiskt jobbigare liksom.
Mm.
Och det är ju lite synd, skulle jag säga, om den här filmen. Att jag känner så, eller inte känner så.
Att du inte känner.
Ja, precis. Lika mycket som jag borde. Som han vill att jag ska, tror jag då.
Ja, jag är inte lika säker på om han är så intresserad av att du ska känna.
Nej, just det. Kolla på det här bara.
Mm, och han kör sina idéer.
Ja.
Han har velat göra sin grej.
Mm.
Jag tror att han har en ganska hög konstnärlig integritet. Det är ju inget tvekan om.
Nej,
han
nej.
Gör ju inte filmer för fansen. Han gör ju filmer för sig själv.
Ja.
Eller fansen, har han fans? Ingen aning.
Jo, det lär han ha.
Mm.
Då kommer vi till den filmen som är allra mest så, skulle jag säga, av hans filmer. Gjord för sig själv.
Ja.
Och sin kreativa liksom, konstnärsskap, eller vad man ska säga. Som är Enter the Void från 2009.
Här hade han hjälp av sin fru tydligen att skriva lite.
Ja, det är ju lite tråkigt alltså. Det står typ med hjälp av.
Ja.
Jag fick lite hjälp.
Jag fick lite hjälp här. Hon är ju regissör själv, så
ja.
hon kom väl förbi och gav han några goda råd.
Känns lite, det börjar lukta lite Dario Argento. Att ha lite för hög självbild och måste ha all credit själv också. Vilket ju kanske också kommer tillbaka i det att karaktärer heter Gaspar i hans filmer.
Men ja, Enter the Void handlar om två syskon i Tokyo. Filmen börjar med att brodern egentligen, knarklangare, blir skjuten av polis.
Mm.
Och lever vidare som en slags ande på väg mot kanske ett liv efter detta eller en slags reinkarnation. Eller så är allting bara en droghallucination.
Ja.
Det här var tydligen Gaspar Noés drömprojekt.
Ja, det är uppenbart.
Det här har han velat, idén hade han haft jättelänge. Inspirationen som han själv har angett är att dels 2001,
ja,
en av hans favoritfilmer, och att han hade sett en film noir som heter The Lady in the Lake. Så han hade sett den, han hade tagit väldigt mycket droger någon gång i sin ungdom. Och det är en film som man bara ser genom protagonistens ögon hela filmen. Mm. Man ser i en spegel några gånger hur skådisen ser ut, men i övrigt är det ögonen. Och jag tror även att den filmen har det här, kameran blinkar.
Mm.
Förnämnas bör att den här inledningen är helt genom ögonen på mannen som sen blir skjuten. Och sen får vi väl se egentligen vad hans själ ser.
Ja.
Och minns tillbaka.
Precis.
Den här är lång också, den här är 2:40.
Ja.
Och du blev orolig när du hade börjat se den här och skrev till mig att kommer det att blinka så här mycket hela tiden?
Ja, jag blev irriterad. Det var väldigt störigt och se kameran blinka som om det vore ögon liksom. Så lite då och då så blinkar den till. Och jag har vid tillfällen i mitt liv fått migrän av dålig belysning eller liksom flickrande lampor och sådär.
Men
som blinkar på jobbiga sätt.
Blinkar han så mycket att det skulle bli...
Men det är just det där, alltså jag blir väldigt nervös när det står en lampa och blinkar någonstans till exempel, som de brukar kunna göra innan de ger upp liksom, för att det får mig att trigga liksom minnen av migränen liksom. Det var väl det som hände här också. Det är inte så att jag har fått migrän av sådana lampor som faktiskt då blinkar. Det är mer en minnesbild av liksom...
Barndomstrauma.
Ja, precis. Yes. Så jag blev lite orolig och då lite störd helt enkelt av det. Så att jag blev ju... Tyckte ju inte att det var så himla spännande och kul här i början. Så att han tappade ju mig lite i greppet, tyvärr.
Vad kan det vara första 25-30 minuterna?
Mm.
För det blinkas inte när han sen blir en svävande, osalig ande.
Mm.
Men återigen, även här, förtexterna är... Jag trodde det var dem du syftade på. För att stå alla namnen och flimra lite grann namnen. Och så bara hamrar det på stora bokstäver, efternamn på skådisar. Jag tror till och med att man kör alla 2 varv. Bara för att få in hela teknolåten.
Ja, precis. Men det är ju ganska häftigt också.
Ja.
Och med techno och musik och sådär. Så att det störde mig inte riktigt. Utan det är bara lite coolt grepp. Och att sätta sin stämpel på det också.
Mm.
Nu kommer det en av mina filmer. Som de här Amer-folket som jag aldrig kommer ihåg vad de heter.
Nej, men jag tror att Vacancy-lingot är Amer-folket.
Ja, precis. Som också har samma... De har så här fet impact. Alltså typ en väldigt vanlig font. Som sina introtexter alltid.
Men de är ju fransmän. Precis som då är tydligen inte. men det är någonting franskt. Vi säger så.
Ja. Här har ju jag för att då...
Du låter sjukt negativ hittills.
Ja, händelserna... För att gå händelserna i förväg så hade jag ju sett liksom... Jag hade ju här sett Climax och Love också från 2015. Så jag kom in här som tredje film. Och då hade jag sett redan de greppen han provar i den här filmen. I de andra filmerna. Så när det kommer en voiceover från en knarkande ung man. Så känns det liksom lite tråkigt eller rent... löjligt på något sätt. Det känns banalt lite.
Det är någonting med den här voiceovern också som inte är bra. Den är väldigt död.
Ja, precis.
Fungerar inte riktigt. Tveksam på om den behövs.
Mm.
Men så är det väl alltid med voiceovers. Men här ska det ju liksom på något sätt vara hans tankar. Och jag håller med, det blir banalt, lite fånigt.
Och då när jag går genom, alltså ser den här sekvensen om den här mannen, drogande mannen som också säljer droger och är i en miljö som jag inte känner till, så börjar jag känna mig väldigt så här osäker på att kunna sitta i en podcast och prata liksom med authority om den här filmen. Det känns som en film som är till för andra än mig. Jag känner mig helt enkelt väldigt skyddad. Som att jag har levt ett väldigt skyddat liv helt enkelt.
Du är en rik, vit, medelålders man som inte kan förstå hur andra kan ha problem. Det är väl bara att sluta knarka och skaffa ett vanligt jobb?
Nej, utan... Men det kanske är just det där som jag det som jag ifrågasätter med förra filmen är så här, ska jag känna här att jag ska säga sitta här i podden och säga det känns lite så här, ja, jag borde väl det eller? Det borde vara, alltså jag är ju inne i en människa här liksom. Det borde ju kännas här nu. Men det känns bara som grepp, som liksom musikvideo. Det känns inte som berättande eller någonting som ska kännas helt enkelt.
Den är ju inte så konventionell heller. Alltså det här är ju lite haka på eller inte haka på, tror jag. Jag har inga jätteminnen av när jag såg den förra gången. Mer än just det blinkandet och så. Men nu när jag såg det den här gången så hade jag som satt av en hel fredag. Jag visste att den var lång. Jag visste att jag ville inte liksom behöva anpassa mig för på någonting. Så jag såg till att ha några öl, lite whisky. Och sen la jag bort telefonen långt bort. Och så släckte jag ner överallt. Och så höjde jag volymen så mycket jag är bekväm med att höja volymen när man bor i ett hyreshus. Mm. Och försökte bara gå in i den.
Mm.
Men jag håller med invändningen, den här dåliga voice-overn och det är någonting. Förutom att jag gillar droghallucinationer när man får se.
Ja.
Man blir ju lite peppad på att ta LSD eller DMT eller vad det är de pratar om.
Ja, vad roligt, för att jag tänker så här, om han skildrar liksom att ta droger, hans skildring av det är ens i närheten av verkligheten, så vill jag absolut inte ta en endaste drog, särskilt de som är så här att man börjar se grejer och så här, för att fantasi, det har jag nog av, känner jag, att det skulle gå rätt direkt överstyr.
Jo, men det är väl lite spännande.
Nej.
För det handlar ju, i grunden handlar det om att fly från den här fruktansvärda verklighet vi lever i. Och en själv. Nåväl, men någonstans så hakar jag ändå i det här. Alltså, för sen har vi ju en kamera som ligger och guppar runt liksom strax under taket och ska svischa runt genom Tokyo. Vi hamnar framförallt hos den här systern som har kommit dit. Vi får tillbakablickar, ett mishmash. Fritt associerande mishmash av någon slags flummig reinkarnationstanke i med stroboskop, teknomusik. Och att komma in i den här nästan hoppet om en slags andlighet, hoppet om någonting annat som kanske är lättare att tro på om man bara ser till att vara påverkad.
Mm.
Tillsammans med den här Tokyo-neon-estetiken, lite lågbudget, tyckte jag var rätt behaglig. Jag trivs med att åka runt i det här. Sen är det ju en jättesentimental, alltså löket sentimental historia om de här två syskonen som när de är små så dör deras föräldrar i en bilolycka. De växer väl delvis upp med mor- eller farföräldrar som blir för gamla och de blir separerade i familjehemsplaceringar och ganska trasiga själar som på något sätt återförenas i Tokyo genom att sälja sig själva eller... Allt det här ska som, när det ska vara känslosamt, så ackompanjeras det av någon sån här klassiskt sorgligt stycke som alla har hört 1000 gånger.
Ja, just det.
Men i det här neon, techno, stroboskop, drogruset så tycker jag att det blir som en behaglig andlighet i det. Jag är ganska med på att kastas runt mellan de här olika så här dekadenta, sorgliga situationerna där kameran som bara knappt verkar veta vad den ska hitta och så får den syn på en lampa och dyker in i en lampa eller ett eluttag eller typ ett skotthål i bröstkorgen på någon och bara fritt associera sig vidare.
Ja.
När jag hamnade i den sinnesstämningen så var det ju bara en skön freakout.
Ja, jag känner att man kan hitta det på annat håll och få liksom få det lite trevligare på något sätt. Jag känner hela tiden att så här, han är ju på ett sätt som Lars von Trier till exempel, som har enorm vetskap om att han är ett geni. Det känns som att han har samma känsla om sig själv lite grann. Och så sen går han in och gör någonting som ska vara lite så här spirituellt och det som du pratar om, alltså flumma iväg, men gör det genom en plott skriven av typ James Cameron. Alltså där det blir så här övertydlig plott. Jag såg just, vad heter den? Jag var med en kompis och såg, vad heter den? Alita Battle Angel.
Vad fan? Heter. Vad fan ser du?
Som James Cameron hade skrivit. Och James Cameron hade varit inne och bara lagt ord i munnen på alla karaktärer som hade med så här: det här är en tuff värld vi lever i. De starka slår ner mot de svaga. Och sa de i dialog liksom, istället för att visa. Och det känns som att just den här avatar-plotten, det som är så här övertydligt, som alla förstår och är med på manuset liksom här, eller plotten eller vad man ska säga.
Ja, den är ju skriven av en 11-åring.
Och dialogen, ja precis, är ju det också. Och det är ju jäkligt synd liksom, istället för att åka på en David Lynch-resa eller så, som man skulle kunna göra här, eller till och med, vad heter han, Winding Refn.
Ja.
Som jag tycker är, ofta gör lite trevligare sånt här.
De är ju inte så långt ifrån varandra.
Nej, nej.
Påtända filmnördar som gillar våld.
Precis.
Ja.
Och jag tycker att det är lite synd i den här filmen, framförallt. Jag tycker att det funkar lite bättre i Irreversible. Att göra det en enkel historia, lite med ett visuell hook liksom, eller en audiovisuell hook. Här stör hur enkel historien är mig.
För det är en sjukt, som sagt, vad det är, så är det 11-åring historia.
Ja.
Jag kan tycka om det här. Det här är lite det här konceptalbumet. Irreversible och förmodligen här I Stand Alone, vad det heter. Det var de här skivorna som hjälpte den här artisten att breaka. Och sen och har gjort någon 1,5 år lång världsturné som har varit en jättesuccé. Dra sig tillbaka till studion för att göra det här dubbelalbumet, konceptalbumet, som personen i fråga har drömt om sedan den var 8. Och återanvänder idéer från när den var 8. Och bara pumpa upp det med typ musik och blåsa liv i någonting som inte riktigt går att blåsa liv i. Och jag är med på den, på det här luftslottet. För det är ett luftslott.
Jag satt en lång stund i, när jag såg den här filmen, och tänkte så här, men alltså, vem vill han vara på något sätt? Är han liksom Stanley Kubrick och Darren Aronofsky eller Lars von Trier? Eller är det bara James Cameron eller David Fincher eller Ridley Scott? Sen så kom jag fram till så här, ja, det är väldigt mycket att det ska vara snyggt över substans.
Mm.
Så då kom jag på att det var en av mina favoritregissörer som han ändå är, och det är Dario Argento. Det är så här, första Suspiria, att så här, vänta, det är ju bara musiken och bilderna liksom i slutändan.
Jo, precis. Du kan ju kritisera Suspiria för exakt samma saker som du nu kritiserar Enter the Void för.
Eller hur? Yes.
Så det handlar lite grann om man är med på kicken här.
Och jag blir med det, kan jag säga, i min andra session med filmen. Alltså efter hans död, så att säga, här. Och när kameran börjar sväva runt och åka mellan platser och titta ner på folk och så där uppifrån taket.
Mm.
De sekvenserna känns skönare och lite mer drömska på ett mycket bättre sätt än öppningen här.
Jag skulle vilja se en fan-edit utan voice-overn.
Ja.
Eller utan hans röst överhuvudtaget.
Jag tycker i allmänhet att så här, ja, sen får man följa honom, och så har de han bakom huvudet, så här, kameran bakom hans huvud, och så tittar han på saker från sitt liv, sin syster, relationen med syrran och allt det där. Och det känns verkligen som att jag borde vara med honom. Och det är det som är lite synd. Alltså, hade man någon liten inblick i något av de här traumorna eller liksom situationerna som man är i, eller de här karaktärerna är i, så måste det här vara mycket bättre än det är för mig.
Stackars dig som har haft ett så tryggt och inrutat liv.
Jag försökte hitta tillbaks till lite så här tonåren när allt är fel och ingen förstår en ändå liksom. Och det finns ju sånt i den liksom. Det finns ju sångtexter i princip och sådär i den här dialogen. Jag skrev till och med ner medan hon pratade. Jag bara, I don't want to be here. My life is fucked. These people are fucking evil. I just want to be alone. I just want to die. Det är alltså en dialog från filmen. Det är ju lite så här, ja, ungdomligt och övertydligt här.
Jag tycker att hon systern här, Paz de la Huerta.
Ja.
Hon är ju en begränsad skådis på många sätt. Men hon har någon så här rå... Det är någonting lite naket med hennes skådespel.
Mm.
Hon kommer åt mig på något sätt.
Mm.
Och det är inte med hennes sätt att leverera fumliga repliker. Utan det är ganska mycket bara hur hon ser ut och hur hon rör sig och hur hon... Hennes hela uppenbarelse som man tycker synd om henne. Man vill hjälpa. Och man vet samtidigt att man skulle kunna lura och utnyttja henne. Det är en sån genuin sårbarhet som jag tycker nästan är det som... Om man ska tänka på bortsett från det här teknomishmashflummet. Så är henne sårbarheten som Paz de la Huerta lyckas förmedla kanske det starkaste med den här. Men jag vet inte om du var immun mot det.
Nej, det var jag inte. Utan, nej, precis. Och när du pratar om det så tänker jag så här. Ja, hon är ju kvar där i bilen. Alltså i baksätet.
Ja.
Och det gör han ju faktiskt. Han tar oss ju dit. Till den scenen som jag tycker ändå blev starkast ändå. Bara för att den här barnskådisen som sitter fast med föräldrarna döda i framsätet. Gör det så pass bra. Freakar ut helt enkelt så att det känns. Empatin dyker upp helt plötsligt.
Mm, jo.
Och hon, ja, definitivt är ju kvar i någon slags oskyldighet, höll jag på att säga. Alltså barndomen helt enkelt.
Mm.
Även när hon dyker upp liksom i Tokyo och pussar och kramar sin bror så pass mycket som hon gör.
Mm.
Inte underligt för henne, men det blir ju lite creepy för honom på något sätt.
Och den vill ju kanske säga något om det fina med syskonbandet också. Jag vet inte. Ja. Två saker till jag bara vill säga.
Yes.
Den här kompisen till huvudpersonen Alex som dyker upp i lägenheten han håller på att knarka. När de går från lägenheten till klubben där han sedermera dör, blir skjuten och dör. Ja. Så går han och berättar om en bok de har läst.
Mm.
Och han berättar premissen med boken. Och det är i princip premissen för filmen. Ja, men den här boken handlar ju om att när man dör då lämnar anden kroppen. Men den kan hänga kvar och alltså så här, presentera egentligen alla premisserna som den här filmen sedan jobbar inom.
Ja.
Och jag tänkte bara, men fy, så jävla klumpigt. Alltså vad fan är så pinsamt.
Ja.
Sen upplever jag att den ändå är lite ambivalent. För lite senare när de går längs gatorna där så börjar han prata om en drog som han tog.
Mm.
Och som är, de nämner även den här karaktären som huvudpersonen som dör har fått sitt knark av. Jag tror det är han har fått den drogen av som, ja men den här var helt bortom allt. Alltså jag stod och pratade i en halvtimme med en kvinna. Och jag blev så förälskad i henne och bla bla bla. Men sen fick jag veta att jag hade ju inte pratat med någon. Jag hade ju bara inbillat mig allting.
Mm.
Så den har en lite ambivalens ändå. Är det så att hans kropp, alltså hans själ lämnar kroppen och guppar runt och letar efter reinkarnation eller inte vet att den är död eller inte vill lämna jordelivet? Eller händer aldrig det här utan ligger han bara kvar uppe i sängen där i drogtrippen och inbillar sig att kompisen kommer dit, att han blir skjuten och bla bla? Eller är det han upplever i dödsögonblicket någon slags drogförstärkt livet passerar i revyhallucination?
Mm.
Och jag gillar ju att få vara i sån där ambivalens.
Ja. Mm.
Och sen gillade jag ändå det här lite vulgära slutet när han hamnar i det här Hotel Love eller vad det heter.
Ja.
Med alltså kameran åker runt med massor med folk som har sex på olika sätt, på alla de sätt och med vem som helst.
Ja.
Och till slut åker kameran in i livmodern på en kvinna. Liksom när de har sex och man får se själva utlösningen inifrån. Man får se liksom. Det är någonting med det som bara är så här två fuck you i ansiktet på en tittare.
Ja.
Som var rätt kul.
Men här får ju jag ett problem alltså. För att då kommer min så här syn på det från det här lite löjliga manuset. Eller det jag idag kallar för James Cameron manus. Att det ska över... förklaras också. Alltså det är som att jag tänkte på det från ett annat håll. Jag tänkte så här, de har sex här och hon säger liksom come inside me.
Ja.
Jag förstår ju vad det innebär när hon säger så. Jag tänker, ja men hon vill ju bli gravid med den här personen. De ska skapa ett nytt liv tillsammans. Då behöver nog inte jag också följa med in i liksom slidan och ända in i...
Och bli duschad i ansiktet med sperma.
Nej, och vad är det, liksom in till ägget och befrukta det liksom.
Men det är ju hans reinkarnation. Det är ju huvudpersonens reinkarnation. Han följer ju med hela vägen in dit för att återfölja återfödas som sin systers barn.
För kameran är där, menar du?
Kameran är där, är ju han. Kameran är ju inte...
Ja, jo, det är sant. Ja, okej okay då. Då sålde du det.
Ja, jag gillade bara att man fick se ett sprut rakt på linsen inifrån.
Yes.
Det var någonting fuck you över det.
Mm. Ja, precis. Då skulle du ha sett Love då.
Kan du säga någonting kort om Love innan vi börjar prata om Climax? Jag har inte sett den, men jag vill ju se den.
Det är på tal om James Cameron, höll jag på att säga. Det är hans test på att göra 3D-film.
Mm. Det är det jag har hört, liksom. Massor med sexscener i 3D av Gaspar Noé.
Exakt, och det är ju precis det är. Så det är mycket sexscener. Det börjar med ett handjobb som bara öppnar hela filmen. Och ja, det bara fortsätter så. Det är helt enkelt en massa sexscener, grafiska sådana, genom en hel film.
Du har suttit och tittat på porr.
Ja, men precis.
Men du, såg du den i 3D?
Ja. Det gjorde jag.
Fan alltså, jag vill ju låna den här och se den. Men enda möjligheten jag har att se 3D alltså hemma, det är om jag går hem till mina föräldrar och ser den, och jag vet inte om jag vill det.
Nej, precis. Nej, kanske inte. Men här, alltså, här blir det ju hela grejen alltså. Här tycker jag att man ser honom en hel del alltså, han, det är en karaktär. Karaktären filmen handlar om en ung man som vill bli filmregissör. Går i skola. Hans favoritfilm är 2001. Och han säger att så här, jag vill göra film om blod, sperma och svett eller någonting.
Ja, det låter ju som det är. Mm.
Ja, precis. Och pratar om det. Och så sen har han har haft en relation med en kvinna. Väldigt livlig sådan. Och sen så har de flörtat med en granne och haft en trekant. Men sedan så har han sex med grannen utanför förhållandet och gör henne gravid med sprut mot kameran inifrån.
Yeah.
Då har han tagit ansvar över det och blivit liksom ihop med grannen här och den här sanna kärleken så att säga ut ur hans liv i en hemsk breakup där han beter sig som ett as. Man får se helt enkelt lite flashbacks från deras kärlekshistoria och hur den här mannen definierar, går tillbaks i tiden och går igenom deras förhållande för att de tror att hon kanske har dött. Han får något meddelande och han tror att hon har dött. Så då går han igenom hela deras relation och deras relation genom, genom den här mannens synvinkel är ju mest sex. Alltså. Det var ju de fina stunderna liksom, helt klart. Och hur liksom aggressiv hon var med sexet och vad de skulle prova allt tillsammans. Ja, det är väldigt platt här också alltså.
Jag tror jag, som jag hade fått för mig, var hela premissen Gaspar Noé gör typ 3D-porr.
Jo, men det är ju det. Men alltså, det känns som att han går ju omkring och tänker och har sen den här voice-overn i huvudet som vi har pratat om. Och tänker hela tiden. Och det är så platt och löjlig dialog igen. Så det blir...
Det jag hörde var att de tyckte att 3D:n var platt och fånig.
Va?
Att det inte var så spännande 3D.
Ja, just det.
Ja. Ja, jag vill ju ändå se den. Vad fan, du får ta med den upp i sommar.
Ja.
Jag skippar nog 3D ändå. Men ändå, nu har jag ju sett dem.
Ja.
Men vi kanske kan, du får placera in den i någon slags rangordning sen.
Ja.
Ska vi ta oss an 2018 Climax då?
Ja.
Det här var väl anledningen till att jag såg ett fönster öppnas att få prata om Irreversible.
Mm.
För att Arrow Video verkar ha köpt distributionsrättigheterna på Climax.
Mm.
Och började pusha för den på Instagram och Facebook med smått briljanta små puffar.
Ja, definitivt. Jag blev ju supersugen på den här filmen. Ja, alltså.
De sålde in den riktigt bra.
Yes.
Då såg jag min chans att lobba för det här.
Yes.
Climax, ett danssällskap, har genomfört några lyckade repetitioner och de har som nått en punkt där de känner att de kan fira lite grann att festa på sangria. Men det verkar som att det är knark i sangrian eller någonting. Eller är det kanske så att det är någonting fel med platsen de är på?
Mm.
Återigen så är ju det här skrivet och regisserat av Gaspar Noé.
Här kanske vi inte ska gå så mycket till spoiler då, I guess.
Nej.
Eftersom att den här är ganska ny. Men det spårar ju. Helt klart den här, det här eventuella knarket eller vad det nu är. Jag såg att Gaspar hade sagt i någon intervju att alltså alkohol gör en helt galen.
Så här går det om du dricker vin.
Exakt, yes. Han tycker nog bättre om droger än om alkohol som gör en våldsam och hemsk. Precis, och alla reagerar ju lite olika, men det blir ju helt klart en infernalisk liksom kväll där de springer omkring i ett helvete där inne då.
Mm.
Ja, det här var den första filmen jag såg av honom.
Det var ju mitt fel då, för vi hade förhandsbeställt den här båda två.
Mm.
Och mina fortfarande inte kommer. Och vi hade redan schemalagt det här avsnittet så fint. Ja. Att då tvingade jag dig att se den först och sen skicka din kopia till mig.
Och här klaffar nästan allt för mig alltså.
Ja, spännande.
Det här är ju otroligt häftig start på den. Med ett otroligt starkt dansnummer helt enkelt.
Ja, alltså om vi ska säga att det är starten, så är det bland det häftigaste början på en film jag sett någonsin.
Ja, alltså, absolut.
Fy fan vad coolt.
Yes.
Det är 5 minuter, det är en enda lång tagning såklart. Det är det han jobbar med. Långa tagningar, tekniskt finslipat här. Där det här ett väl koreograferat dansnummer med de här, vad kan det vara, 15 dansarna.
Ja.
Jag kan ju ingenting om dans, men jag, fan vad bra det är på film.
Ja.
Har jag förstått.
Verkligen. Nej, men otroligt bra. Och på ett sätt så presenteras ju, varje karaktär får ju i princip en liten danssekvens där. Där de får skina på något sätt. I alla fall de vi verkligen ska hålla ögonen på.
Precis.
Medan vissa blir grupper och gäng, kompisklickar liksom. Och de får lite mindre space helt enkelt.
Så det där är ju en otrolig knockout. Alltså, helvete vilken jävla början på en film. Och musiken är ju grym.
Ja.
Återigen, något sånt där som är lite för coolt för att jag ska veta vad det heter. Så jag kallar det för techno.
Ja, just det. Men det du refererar till, ska vi kalla det för början, ja. Just det. Den öppnar ju inte riktigt där.
Nej, vi har två grejer före det. Först någon kvinna som är i snön.
Just det, precis.
Och där tänkte jag bara, okej, har Gaspar Noé med en kvinna som kommer ut i liksom snö och verkar vara blodig och plågad.
Ja.
Och så här, okej, nu får vi den här sekvensen som vi ska knyta an till senare. Men man känner, vad trött det här kändes. Alltså även om man kan ha synpunkter på Gaspar Noé, så är det ju inte så att han har gått att placera in i ett fack med de här typen av filmer och de här typen av regissörerna så enkelt.
Nej.
Men det här kändes som att det skulle kunna vara vilken jävla film som helst.
Död snö 5 eller vad de nu kan vara på.
Ja, eller nej. Någonting från den franska skräckfilmsvågen från 2003.
Ja. Typ. Mm. Mm.
Ja, jag blev lite bekymrad där. Men samtidigt hade jag någon förhoppning att han kommer väl att vända det här på ändan då. Och därefter får vi se audition tapes för alla dansarna.
Precis, som vi då får se på en tv, en tjock-tv som står i en bokhylla. Och bokhyllan är fylld av böcker och film VHS:er som Gaspar Noé är väldigt, väldigt intresserad av, I guess. Eller i alla fall, liksom, här kommer de. Och det är lite vad man tror ska hända liksom.
Ja, men det är lite det, som att presentera referenserna direkt, så här, referenslitteraturen i en akademisk avhandling, att man får den i början. Det är några böcker till vänster. Jag såg bara någon sån Taxi Driver-bok och någonting om Fritz Lang. Men filmerna till
höger... Nietzsche och Kafka och... Alltså, det är de där.
Och filmerna till höger är Suspiria, Possession. Var det... Vad heter det? Lucio Fulcis Zombie också.
Ja. Salo också, och den var med på affisch i Love också.
Mm. Den andalusiska hunden.
Just det, Razorhead också.
Mm. Och en jättestatisk bild. Det är nästan så att det skulle kunna, man blir nästan lurad att tro att ens egen widescreen-tv förvandlas till den där tjock-tvn.
Ja.
Och att det där faktiskt är ens egna böcker och filmer bredvid.
Ja, just det.
Alltså, någonting fick man tänka på Haneke med den där bildkompositionen.
Mm.
Och, ja, den utspelas 96. Så han gör även en sån här skräckfilmsklisch. Hur ska vi förhandla bort mobiltelefonen?
Just det.
Men det gör väl också den här VHS-grejen. Mm. Sen vet jag inte om någonting annat säger 96 om den här. Men
nej.
Det är ju en rätt häftig början, men den är inte lite väl lång.
Ja, det kanske den är, ja. Men det är ganska skönt. Alltså, jag tycker det är... det här snacket som pågår i både den och så sen efter dansnumret, ja, där de just ska börja festa och börja dricka och det står liksom klickar och snackar med varandra. Och det är så mycket så här festsnack.
Mm.
Det är liksom högt och lågt verkligen. Det är några som bara sitter, står och fnittrar över hur de har sex med kvinnor och vem har störst snopp och sådär. Alltså det är verkligen lågt.
Mm.
Men de är så här pojkbarnsliga också samtidigt. Grabbiga. Och så sen kan det vara liksom djupsinnade politiska saker eller allvarliga liksom, vad händer med dig? Är du gravid? Eller sådär liksom. Kompissnack. Som jag tycker funkar här.
Ja.
Det är ju
kul att du tycker det.
Ja, du tycker inte det.
Alltså jag upplevde bara det som utfyllnad. Att här märkte nog jag att den story jag har kanske räcker till 62 minuter. Ja, hur ska jag fylla upp det här till åtminstone 90?
Jag skulle säkert tänka sådär som dig hade jag sett det i andra kronologin.
Mm.
Men nu kändes det mer som så här, vad dumma vi är på fest när vi dricker alkohol. Det... Ja, så jag var nog med han där faktiskt. Och sen kommer logger och skådisar. Det...
Ja, vad fan.
Massa logger, unika logger för varje person och så sen några för han själv också.
Men så här, vad heter det? Luden smiley verkar han gilla.
Ja.
Men alltså den är ju väldigt uppbruten så. Vi har de här kvinnan i snön, vi har VHS-sekvensen, vi har det fantastiska dansnumret. Sen blir det lite rundvandring efter det. Och sen har vi de här statiska bilder på karaktärer som står och babblar, fnittrar. Mm. Dricker. Det är den sekvensen tycker jag den är för lång.
Ah, jo.
Och sen klipp till det, då har vi den här improviserad dans fotad uppifrån. De som ska köra lite dansbattle med varann. Och återigen, då blir det dans, då är jag med.
Yeah.
Och sen som du säger så här, logger, namn. Som att förtexterna fortsätter, alltså 45 minuter in i filmerna. Så tar vi ett paus för mer förtexter.
Ja, och det är ju då någonting kickar in liksom, filmen, I guess.
Ja. För sen hamnar vi i den här slutpsykosen.
Det är ju väldigt bra alltså, helt enkelt. Det finns ju hot hela tiden och det känns jättejobbigt. Vissa saker som händer. Det är ett barn med också.
Ja, det är stress.
Som är stress och jobbigt. Också lite så här, ja man förstår men det blev ju fel ändå. Och alltså... Vad jobbigt. Och så det finns många mer sådana så här, shit vad jobbigt de har alltså, vad otroligt hemskt det är när en fest spårar ur helt enkelt. Det finns ju vissa saker som är så här, och just att så här, det är nästan övernaturligt i att det är att så här, någon gjorde det, någon spetsade den här grejen, och vad var det för någonting, det vet vi inte, så det kan vad som helst kan ju hända.
Ja.
För det är som bara, jag vet inte, djävulen eller något.
Men någon nämner också någonting om att ja, men det är någonting med det här platsen nämns i någon av de här dialogerna.
Ja, exakt. Och det är ju nice alltså. Det är ett bra knep känns det som i det här. Det också känns övernaturligt. Alltså, ja, som sagt, den står ju där i hyllan i början, Suspiria liksom. Det blir ju det kaoset som den får ibland när musiken kickar igång ordentligt. Och samma, alltså, tryckande känsla som öppningssekvenserna där i Suspiria hade när man såg den för första gången där.
För ja. Jag är ju inte riktigt lika fångad av det här slutpsykosen.
Nej.
Ja, det blir intressant här med vilken ordning vi såg dem. För jag menar, när jag har sett den här The Rectum-sekvensen som han gjorde 2002. Det här är liksom 16 år senare.
Ja.
Som eskalerar med den där misshandeln med brandsläckaren.
Mm.
På något sätt hade jag förväntat mig att någonting skulle hända som var värre. Men det här känns mer som en ganska... Det känns mer traditionell skräckfilm. Alltså det var inga erigerade penisar här. Det var ingen fisting. Det var inget ansikte som blev sönderslaget på ett sätt som när jag såg det för 15 år sedan var så realistiskt att jag var tvungen att visa dig det tydligen.
Ja, precis. Just exakt. Och där var nog jag nu då.
Ja.
För jag var ju bara nej. Alltså nej, ha inte kniv på drogfest. Och utspårad drogfest. Bara lägg bort den. Alltså, jag ville gå dit och liksom stöka till och ordna och Och bara, okej, nu får ni lugna ner er liksom.
Och så går vi hem.
Och så går vi hem och så tar vi det lugnt. Precis, det blev så otroligt skönt med några där som bara bestämde sig för att krypa ner i sängen vid något tillfälle.
Mm.
Man bara, åh gud vad bra. Ligg där nu under resten av den här psykosen liksom, som ni är delaktiga i här.
För det blir lite för konventionellt.
Ja, just det.
Jag tycker att jag kan eventuellt ha sett det där redan.
I en korridor i Possession. På ett lite starkare sätt också där, förmodligen.
Ja, eller bara det här liksom att nu spårar det ur. Den parkerar lite bekvämare i den franska skräckfilmsvågen, den här. Det här är ju den tydligaste skräckfilmen också, måste vi säga.
Ja, precis, jo.
Och den passar ju in där på ett sätt. Men den här lilla knorren, förutom den här magnifika danssekvensen, så saknar jag den lilla knorren på det.
Just det. Ja.
Någonting där han bara vill i princip spruta rakt på kameran.
Ja, precis. För det gör han ju inte. Han gör ju nästan...
Den är ganska återhållsam helt plötsligt.
Ett antiklimax.
men därmed inte säga att jag var ju road av den här slutpsykosen. Det var jag. Men jag förväntade mig som hela tiden att nu är det ändå han som kunde, Gaspar Noé, som kunde ta våld på film på något sätt. Ett snäpp upp med Irreversible.
Mm.
Vad ska han göra 16 år senare då? Med någon slags dansskräckis. Ja, inte så att han ritar någon ny karta direkt.
Jag är väl på samma ställe egentligen med Irreversible som du är med Climax. Helt klart att när man har tagit sig igenom de här filmerna så hamnar man i samma film. Eller samma läge kanske i slutändan. Och han har tvättat bort första initiella chocken helt enkelt. Nej, men och genom att göra fler bara filmer som på ett sätt kanske har lika mycket provokation i sig eller liksom shock value, men om man har sett en av de här filmerna så har man sett dem alla, kan det vara så?
Ja, jag tror ju inte Climax chockar någon. Gör den det?
Alltså, ja, nej, men det tror jag inte någon av dem gör. om jag ska vara ärlig så här. Men jag tror att jag åker dit när någon bara skriker hysteriskt helt enkelt. Som den här barnet i baksätet liksom.
Mm.
Om någon bara går genom en korridor och skriker, då är det tydligen nog för mig att bli känslomässigt engagerad. Det är tydligen det som krävs.
Att någon skriker.
Helt hysteriskt. Nej, men... Jag tycker nog att det här är hans bästa film av dem jag har sett.
Ja, ska jag rangordna dem så... Ja, vad fan. Jag sätter nog 1, 2, 3 här så är... Jag sätter Enter the Void 1, Irreversible, Climax.
Ja, just det. Och jag Climax, Irreversible och Enter the Void.
Var har du Love här då? Är den sämst?
Den är lika bra som Enter the Void, I guess.
Mm.
Enter the Void blev för mycket för mig. Alltså, det blev så här... Nej... 2,40, alltså du håller inte för det.
Nej, jag hade aldrig tråkigt under de 2,40.
Det måste jag säga om hans filmer, ja, det har jag också skrivit upp. Att så här, de är ju aldrig så här, jag ska börja titta på klockan eller så. Utan han har ju go och liksom vett så. Det är ju inte så att han tappar en på det viset egentligen. Utan den tappar med bara känslomässigt, inte popcornmässigt.
Jag tror inte du ska leta så mycket efter... Alltid efter känslomässiga här.
Nej.
Nu vill jag se de här två som jag inte har sett. Men det känns som att de verkar ju vara medvetet eller tematiskt eller stilistiskt sammankopplade ganska tydligt. Det är ganska tydligt att det här är någon slags Noé Cinematic Universe-filmer.
Ja, precis. Jo, men han pratar...
Han har ju paketerat hela sin grej ganska snyggt.
Ja.
Han har ju en stämpel som inte så många andra regissörer har.
Nej, precis. Och just den här... En grej som jag undrar, som jag skulle vilja fråga honom. Eller jag kan fråga dig
istället. Fråga mig istället, jag vet.
Ja. Tror du att han är pro-choice eller pro-life?
Han är pro-choice, det är klart han är.
Ja.
Vet du hur många kvinnor han har gjort gravid?
Exakt, jo men så är det då. Men det ställs alltid, eller det finns alltid en aspekt, eller i alla fall i två av filmerna, en aspekt av att när man blir gravid, då är man gravid.
Ja, men det blir lite 11-åringens manusförfattande också kanske.
Ja, och så sen att om man, ja det är ju bara provocerande, I guess. Provokatören. Mm. Vad kan jag göra som är värre här liksom? Ja, men jag filmar en abort, alltså. Ja.
Det tema jag tyckte blev tydligt efter att ha sett dem på rad, de här tre, det är att det finns ingen karaktär i någon av de här filmerna som tar något jävla ansvar. De är befolkade av vuxna barn.
Jo, men det är ju helt klart, alltså det är ju någonting med barndomen och ja, det är något med barndomen helt enkelt som han pratar om.
Ja.
Och vuxen ansvaret att bli förälder, att ge ett liv. Det är han nog frågsam till. Ja, precis. Ska man verkligen göra det? Precis, just det. För det är ingen förälder här som är så här, ja, där satt det liksom.
Ska man verkligen sätta barn till den här jävla pissoaren vi klafsar runt i?
Ja, är du beredd för det? På det? Är du liksom, eller är du en man baby?
För jag vet att jag är det, säger han också.
Jo, det säger han ju, absolut. Han tar ju på sig ansvaret för sina tankar, eller sina idéer, genom att verkligen sätta upp sitt namn på det och låta karaktärer heta som han och göra som han och ha affischer som han gillar eller filmer han gillar eller...
Och hans namn syns ju, han gör ju en grej av sitt namn hela tiden. Alltså det, jag tror aldrig jag har sett en regissör som ska blinka sitt eget namn i ansiktet på en som en hiphopartist eller någonting.
I Love så är det en sekvens där de bara, vad ska barnet heta då? Gaspar. Såklart.
Mm. Men hur blev det här då att uppleva?
Ja, det var rätt tungt att ta sig igenom. Det är inget jag ska... Och det är tyvärr på fel sätt alltså. Irreversible ska vara som Requiem for a Dream. Åh shit, vad bra film. Den här ska jag aldrig se igen. Känslan. Och jag, den kom inte till åh jävla vad bra film. Utan den här ska jag aldrig se igen. Kvarstå kanske, jag vet inte. Nej, det kom inte dit heller. Den är inte nog otrevlig på det sättet heller. Och det är bara känslomässigt. Jag får en distans till hans verk.
Mm.
Som inte borde vara där, känner jag. Jag skulle verkligen vilja att det känns mer.
Jag känner inte den här ironiska distansen som den här Rubber Flat Eric.
Nej.
Där allting bara är ett ironiskt skämt.
Nej.
Riktig ironi. Jag upplever inte ironin, men det finns en kylig distans. Och allting är ju så stylish och så noggrant paketerat liksom i någon slags Gaspar Noé-paket. Med förtexterna, med teknomusiken som är liksom jävligt skickligt. Nej, jag är aldrig riktigt supersåld på alla de här filmerna. Enter the Void och Irreversible ha så pass starka stunder just i det här lite trans blixtrandet, det tekniska, det är lite omskakande att jag kan tycka om det. Climax hade för mycket vad som var uppenbart bara utfyllnad och att det hade inte den där originella hooken, så den är väl snäppet nedanför.
Ja, det är roligt för att precis vad du säger om de andra filmerna är ju det jag känner om Climax, så att det är nog bara ordning, alltså mest tror jag, om jag ska vara ärlig. Du hade redan sett det. Och förmodligen lite mer provocerande också.
Mm. Climax handlar ju mest om dansuttryck. Och det är ju ingen dum premiss.
Nej.
Climax hade funkat ganska bra tillsammans med Suspiria-remaken också.
Ja, precis. Yes, absolut. Men som sagt, saker vi såg i VHS-hyllan där. Suspiria, Possession, Salo. Inte för att, jag har faktiskt inte sett den. Så kan jag inte uttala mig om.
Nej.
Men det finns ju där. Korridorscenen i Possession finns där och Suspiria finns ju där definitivt. De är ju till och med dansare här.
Du får se om det här.
Ja, vi får se om det nu och så sen komma tillbaka i nästa
avsnitt. Så nästa avsnitt blir alltså, får du se dem i rätt ordning, då ser jag dem i fel.
Just det. Yes, vi finns på Spotify, vi finns på iTunes, vi finns på Facebook, där får man gärna skriva till oss. Det är roligt. Ha det bra. Hej.
Hej.